Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej och välkomna till Vetenskapspodden Forskaren och jag. Jag heter Magnus Erlandsson och i det här avsnittet samtalar jag med Niklas Mattsson som är docent i klinisk neurovetenskap och verksam vid minnesmottagningen på Skånes universitetssjukhus. Det finns runt 30 miljoner människor som lider av Alzheimers sjukdom idag. Och med tanke på att vi bara blir äldre och äldre kommer antalet att öka. Många menar att det är en tickande bomb som måste lösas för att inte demensvården ska dra med sig hela sjukhusapparaten ner i ett stort ekonomiskt slukhål. Det finns idag inget botemedel mot Alzheimers, men det är många som jobbar på det. Några är Niklas Mattsson och hans forskarlag. Lyckas någon kommer det att frigöra enorma resurser, dels för sjukvården, men kanske framförallt från alla åldringar som då kommer kunna bidra med all sin livserfarenhet i samhällsbygget. Trevlig lyssning! Hallå där ute och hjärtligt välkomna till Forskaren och jag, och särskilt välkommen såklart min gäst Niklas Mattsson.
Tack så mycket.
Du, idag jag traskade från Lunds centralstation upp hit till Biomedicinskt center där vi sitter idag. Idag är det en så här härlig vinterdag som man sedan får uppleva i Skåne, minusgrader och sol. Jag vet inte varför jag säger det, men det är en härlig dag.
Ja, det är väldigt fint idag.
Men du kommer inte från Skåne?
Nej, jag kom från Göteborg.
Du kom från Göteborg, det hör man. Men du har pluggat här?
Ja, precis. Jag har läst några år här på läkarutbildningen. Och sen har jag också läst i Göteborg.
Just det. Till att börja med så ska jag komma med ett oerhört försenat grattis här. För när jag gjorde research på dig så såg jag att den 1 november 2016, det var ju nu ett drygt år sedan, så fick du ta emot priset Yngre framgångsrik forskare i Region Skåne för din, citat, banbrytande forskning inom hjärnans sjukdomar, bland annat Alzheimers sjukdom, med stor klinisk betydelse för många människor. Så här kommer det grattiset.
Ja, tack så jättemycket.
Du sa att du är 38 år, va?
Ja, precis. Ja.
Men det här med att liksom få sådana här priser och sådär och betraktas som talangfull, hur känns det?
Ja, det är ju jättekul att få sånt här pris förstås. Det är superkul. Och jag hoppas att jag kan vara då ung väldigt länge till då, i 38 år nu. Men det här priset, jag ser det faktiskt inte som endast någonting till mig då, utan det är ju också på något vis till den forskningsmiljön som jag är i och har varit i. Som jag har haft tur att jobba med väldigt, i väldigt bra grupper och väldigt bra sammanhang.
Jag förstår. Jag tänker så här, vad som är incitamentet, om det finns någonting, vad som driver dig, det är kanske inte att få priser, men vad är det?
Precis, jag drivs av några olika saker. Jag tycker att forskningen är väldigt, det är väldigt spännande och roligt att lära sig mer om hur världen funkar och hur människor funkar och hur hjärnan funkar och sjukdomarna funkar. Så det finns en ren kunskapstörst som driver mig. Och sen drivs jag förstås också av det långsiktiga målet att försöka hjälpa människor med de här sjukdomarna. Det gör jag.
Du är ju verksam vid minnesmottagningen på Skånes universitets sjukhus. Och den ligger i Malmö, eller?
Precis, den ligger i Malmö. Det fanns tidigare en mottagning här i Lund också, men nu har de slagits ihop i Malmö.
Vad är det för någonting? Kan du förklara vad man gör på en minnesmottagning?
Ja, visst. På minnesmottagningen så kommer ju då människor som har olika typer av kognitiva problem. Så egentligen, minnesmottagningen kanske egentligen låter lite, det är kanske lite enkelt för begränsad term. För att man kan ha andra kognitiva problem som inte främst har med minnet att göra. Man kan ju ha problem med språket eller uppmärksamhet eller det så kallade visospatiala systemen, att man har problem med att hur man ser och uppfattar världen. Så det kan vara olika saker, men många har ju minnesproblem då, och då kan ju bero på olika saker, till exempel Alzheimers sjukdom eller andra sjukdomar.
Men för att man ska vara en patient där så krävs, då kan det räcka att man har, kan det vara ett psykiskt problem också?
Många patienter som kommer till minnesmottagningen, man gör ju en noggrann utredning då förstås. Man gör massa olika typer av tester, kognitiva tester för att mäta och studera hur man funkar på olika sätt då. Och man gör olika typer av hjärnavbildning av hjärnan med magnetkamera till exempel. Och man tar olika prover i ryggvätska. Och när allt detta, hela utredningen är avslutad, så kan det visa sig att ja, när vi hittar ingen biologisk sjukdom i hjärnan på dig, kanske är det så att dina problem har någon annan orsak, till exempel någon psykiatriskt tillstånd.
Så det är ett litet detektivarbete där. Det kommer in en patient, kommer inte ihåg så mycket och vad beror det på, och sen sätter ni igång.
Exakt, och det kan ju visa sig då vara så att symptomen beror på Alzheimers sjukdom eller någon annan progressiv sjukdom, eller så kanske det var en depression, eller så kanske det var någon omständighet i livet, eller kanske ett normalt åldrande som tolkades som någonting värre än vad det var.
Nu ska vi prata om det som du är bäst på. I alla fall när det gäller din forskning, så är du, huvudfokus i din forskning handlar ju om Alzheimers sjukdom, och som är en, du sa ett svårt ord här innan, det är en neurodegenerativ sjukdom.
Ja, precis. Alzheimers sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom. Det betyder alltså att delar av hjärnan degenererar eller bryts ner, nervcellerna dör och försvinner.
Ja. Och en annan sån degenerativ sjukdom är i Parkinson. De är lite närbesläktade där. Men ja, kan du ge en liten längre beskrivning på först, vi kan börja med Alzheimers sjukdom. Vad som händer, vad den gör med oss och varför vi blir som vi blir när vi får den sjukdomen.
Absolut. Vid Alzheimers sjukdom så är det så att vissa delar av hjärnan börjar fungera sämre och efterhand minskar i storlek, och de delar av hjärnan bryts då ner, nervcellerna dör där. Och vi tror att det beror på att det ansamlas vissa proteiner i hjärnan i klumpar som är skadliga för nervcellerna. Och det är särskilt två av de här proteinerna som vi fokuserar på. Ett heter beta-amyloid och det ansamlas i något som heter plack eller härdar kan man säga, som ligger utanför nervcellerna. Och det andra proteinet heter tau och det ansamlas inuti nervcellerna istället. Och de här, det verkar börja med en ansamling av amyloid i hjärnan som kan pågå i många, många år.
Som är utanför.
Ja, det ligger utanför nervcellerna i specifika delar av hjärnan då. Och det kan pågå i många, många år utan att det leder till några skador, vad vi vet. Men av någon anledning så verkar det som att det här amyloidet sen leder till att man också börjar ansamla tau. Och tauet sprider sig sen över hjärnan på ett sätt som motsvarar de delar av hjärnan som sen bryts ner och försvinner. Och när delar av hjärnan bryts ner då, så ger ju det symptom. För olika delar av hjärnan är viktiga för olika kognitiva funktioner. Och beroende på vilka delar av hjärnan då som förstörs, så får man olika kognitiva problem.
Mm. Det här när det tippar över och går över till att man får även tau, det låter lite som en brytpunkt sådär. Vet man varför det går över det? Och om det inte gör, kan det då ligga vilande utan att man märker något?
Exakt, det är ju superspännande. Detta är ju då ett väldigt hett forskningsområde just nu. Vad är det som gör att den här ansamlingen av amyloid som kan pågå då under flera år eller kanske till och med årtionden, varför den då till slut leder till den här aggressiva fasen av sjukdomen som menar tau börjar spridas över hjärnan. Varför det sker, det är ingen som vet riktigt ännu. Men många av de behandlingar som testas just nu, de är inriktade på amyloid, och förhoppningen är att om man begränsar amyloid då tidigt, så ska man kunna hindra den här kaskaden av händelser.
Ja, men finns det en koppling där rent kvantitativt mycket, så att det byggs upp nästan som att det till sist rinner bägaren över, att det har med mängd att göra innan?
Ja, det har nog delvis mängd att göra och delvis med plats i hjärnan då. Särskilt för tau så är det så att man kan nog ha begränsade mängder tau i en del delar av hjärnan som en del av ett normalt åldrande. Och det är först när man får det så att det sprider sig till andra lite mer känsliga strukturer som man får den här sjukdomsbilden helt enkelt.
Och hur yttrar det sig då när man får det? Vad är de vanligaste symptomen?
Det vanligaste är ju då minnesproblem. Och typiskt att man glömmer sådant som vad man har pratat om. Och ska vi ta en liten...
Ja, alltså,
nu fick vi lite besök här.
Vi håller på att spela en podd. Kan vi fråga om vi kan få?
Absolut. David. So we're making a recording here. Would it be fine for you to work from here for a while? Yeah. Maybe, like half an hour, 45 minutes more.
No.
Is that okay?
Yeah.
Okay. Okay. Thanks a lot.
Great. Det var lite en paus. Det gör ingenting. Det blev bara lite nerv i samtalet. Yeah. Det kom in en kollega, eller en kollega, forskarkollega till
dig. Ja, precis.
Men vi kastar oss tillbaka rakt in i Alzheimers symptom. Där.
Just det. Vad som händer då när man får Alzheimers sjukdom, det är ju särskilt att det vanligaste typen av Alzheimers sjukdom leder ju till att minnet blir påverkat. Och det tror jag att många har erfarenhet av också, att man har haft någon i sin närhet som kan ha haft sådana här symptom, som är typiskt att man börjar glömma det som ligger nära i tiden. Man glömmer kanske vad man har pratat om, man upprepar saker under samtalet och man kommer inte ihåg vad man skulle göra härnäst och sådär.
Mm.
Och sen efterhand då så kan ju symptomen bli värre och värre. Och minnesproblemen kan bli värre och värre. Till slut kan man kanske inte ens känna igen nära anhöriga. Och inte minnas mycket mer än sånt som ligger väldigt, väldigt långt tillbaka i tiden. Man kan också få andra problem sen i takt med att proteinet tau då sprider sig till andra delar av hjärnan. Så kan man få problem med sånt som inte bara har med minnet att göra. Utan också till exempel sånt som har med praktiska saker, hur man ska utföra vanliga handlingar, klä på sig kläderna eller borsta tänderna.
Jag vet ju att Alzheimers den är oerhört utbredd i världen och ett stort problem för vårt klot. Men uppskattningsvis, har du någon statistik? Vet du ungefär hur många som är drabbade?
Ja, det finns ju ungefär 50 miljoner människor runt om i världen som har demens.
Mm.
Och av dem så räknar man att ungefär 60-70% sådär, alltså ungefär 30 miljoner har demens orsakad av Alzheimers sjukdom.
Mm. Och hur ser den, är det mer i väst än i Asien, eller finns det några så här grupper där det är mer vanligt förekommande?
Vi har ju mest, det finns ju mest data från Europa och USA och andra rika delar av världen. Så datan är ju sämre från fattigare delar av världen. Så är det. Men det är ju också att förekomsten av Alzheimers sjukdom är ju starkt åldersberoende. Så att förekomsten är högst där i de länder där man har många gamla.
Ja, såklart, ja.
För att det finns ju två liksom starka riskfaktorer för Alzheimers sjukdom. Och den ena är ju åldern och den andra är gener. Och när människor blir gamla så har de mycket större risk att få Alzheimers sjukdom. Så att i takt nu med att medellivslängden ökar i många länder, mm-hmm, så stiger också då förekomsten av Alzheimers sjukdom runt, ja, om i världen.
Det blir liksom lite paradoxalt på något sätt. Man jobbar för en längre livslängd, men då kommer också antalet Alzheimers öka.
Exakt. Så är det. Mm. Inte bara Alzheimer förstås, utan alla sjukdomar som är åldersrelaterade. Mm. Ja, så är det ju. Men det finns lite positiva nyheter där ändå. Ja. Det är ju att om man jämför nutiden med för en generation sen, så är det ändå så att andelen som får demenssjukdomar sjunker faktiskt. Så att en 80-åring nu har lägre risk att vara dement än en 80-åring hade för en generation sen ungefär.
Aha, ja, det är ju intressant. Och vad tror man det beror på?
Jo, det är ju ingen som riktigt vet detta, men det har visat sig i flera studier, både från Sverige och från resten av Europa och från USA. Så det verkar stämma. Det är ju inte säkert att detta beror på att Alzheimers sjukdom har blivit mer sällsynt, utan det kan vara så att det beror på andra demenssjukdomar. Särskilt då kanske demenssjukdom som orsakas av kärlsjukdom. Mm. Alltså som kommer efter stroke till exempel. För att vi har fått mycket bättre kontroll på hjärt-kärlsjukdomar, med bättre kontroll på blodtryck och blodfetter och så vidare. Och det leder nog också till att vi får lite bättre status på kärlsjukdomarna i hjärnan. Och därför får vi lite mindre demenssjukdom som utgår från kärlsjukdom i hjärnan.
Finns det något annat läkartips?
Ja.
förutom det.
Men precis, det är absolut viktigt att hålla koll då på de här vanliga hjärt-kärlriskfaktorerna. Alltså att inte röka och att ha koll på sitt blodtryck och fysisk aktivitet och sådär.
Den kommer alltid förr eller senare. Ja. Fysisk aktivitet.
Ja, det är det gamla vanliga.
Håller i alla väder.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Du, nu ska vi gå till kanske det mest intressanta, för du, och det har ju koppling till det här priset som vi nämnde här i början, för du och det forskarteamet som du ingår i, ni har utvecklat en diagnostik för att indikera risk för Alzheimers genom speciella biomarkörer, och det här vill jag höra allt om. Förklara.
Ja, precis. En biomarkör är ju någonting man kan mäta då som säger någonting om ett tillstånd i kroppen. Mm. Alltså ett tillstånd, typiskt använder det för att beskriva något sjukligt tillstånd, någon sjuklig process som pågår i kroppen. Men det kan egentligen vara lite vad som helst då, som man kan mäta. Blodtryck kan ju till exempel vara en biomarkör på ett sätt då. De biomarkörer som vi använder är oftast proteiner som vi mäter i antingen ryggvätska som vi får ut genom ett litet stick i, långt ner i ländryggen. Eller som man kan mäta i blod. Eller så kan det vara biomarkörer som vi får fram med olika typer av hjärnavbildning då. Med magnetkamerabilder av hjärnan till exempel, eller en annan sorts kamera som heter PET-kamera.
Men de finns det någonting relativt nytt i er diagnostik där ni tittar på biomarkörer som andra inte har tittat på tidigare, eller?
Ja, vi försöker hela tiden att utveckla nya biomarkörer för att få en ännu bättre diagnostik och för att bli bättre på att skilja sjukdomar från varandra och bli bättre på att identifiera sjukdomarna väldigt tidigt. Nu, jag tror också att vår forskning har lett till att de biomarkörer som finns har blivit mer och mer etablerade och kommit in också i klinisk användning mer och mer. Sverige ligger ganska långt framme med detta, för vi har haft mycket stark forskning kring detta i många år. Men nu så börjar man också se att det här får stort genomslag internationellt. Och biomarkörer börjar användas i läkemedelsstudier till exempel för att karaktärisera deltagarna bättre och sådär.
Men om du nämner, det gjorde du i och för sig redan, men någon biomarkör som ni tycker är effektiv och vad man kan se genom det?
Ja, precis. Alltså det coola med biomarkörer är ju att det gör att vi får som ett fönster in då i hjärnan. Utan att behöva vänta liksom på obduktion så kan vi säga någonting om vad som pågår i hjärnan. Och till exempel genom att mäta proteiner i ryggvätskan. För ryggvätskan kommer ifrån hjärnan, produceras i hjärnan. Och allting som sker i hjärnan lämnar spår mer eller mindre i ryggvätskan. Så all ämnesomsättning eller metabolism då i hjärnan ger något avtryck i ryggvätskan. Och till exempel så kan vi mäta amyloid, det här ämnet som ansamlas i placken i Alzheimer. Vi kan mäta de proteinämnena i ryggvätskan. De sjunker typiskt i ryggvätskan när amyloid byggs upp i hjärnan. Så låga nivåer i ryggvätskan då tyder på att man har en ansamling av amyloid.
Ja, för då har det stannat någon annanstans.
Ja, eller? Precis. Det är någon som har blivit kvar där uppe. Man kan också få man kan mäta tau, som vi pratade om också. Kan man också mäta i ryggvätskan, som också avspeglar då ansamlingen av tau i hjärnan.
Är det samma sak där, om det är låg koncentration i rygg?
Nej, det är faktiskt paradoxalt nog tvärtom då. Då är det så att höga nivåer i ryggvätskan. Ett mysterium.
Som ni får titta vidare på, ja.
Ja, ska vi undersöka. Det jobbar vi faktiskt aktivt med.
Det är tryggt, låter tryggt.
Det andra nyaste är ju förstås att försöka mäta de här markörerna i blod.
Det låter lite enklare, för när man hör att man ska ta ryggmärgsvätska så det låter ju krångligt och ont.
Precis.
Är det så också?
Precis. Just, man berör ju inte själva ryggmärgen då, så vi brukar kalla det för ryggvätska. Eftersom man är...
Okay. Så ryggmärg, det är fel?
Ja, precis.
Det är ryggvätska.
Ja, precis.
Vad är det för skillnad?
Ryggmärgen är ju då en struktur som finns där inuti ryggen, men man inte petar på själva ryggmärgen utan man petar på den här vätskan som ligger liksom runt om ryggmärgen.
Okej, okay, så man det riskerar inte att gå in och förstöra någonting.
Exakt.
Så det är ett helt ofarligt test.
Ja, det som kan hända är att man kan få huvudvärk. Det är några procent av dem som man tar det här provet på får en huvudvärk. Men den går över av sig själv efter några dagar.
Bara hänga på lite på det där med ryggmärgsvätska. När är det man tar det då? När behövs det?
Det tar vi i de flesta fall då patienterna utreds på minnesmottagningen. Så ingår proteiner i ryggvätska som en del av utredningen. Just för att se, finns det här några tecken, några objektiva biologiska tecken på att det är Alzheimers sjukdom.
Just det, men jag menar det, ryggmärgsvätska. Aha. När är det man tar det?
Det finns inget som heter ryggmärgsvätska.
Nej, jag har fått en barfoten alltså.
Ja, just det. Det är ju det är nog en gammal term då, för den här vätskan. Men vi tycker att den är lite lite missvisande,
ja, det
eftersom man inte tar från själva ryggmärgen.
Så säger man inte. Men nu, jag avbröt dig i ditt resonemang, för du skulle berätta att man nu också har börjat ta biomarkörer genom blod.
Ja, precis. Inget som vi kan göra ännu i kliniken, men det pågår mycket forskning kring detta. Och det hade ju förstås varit enklare då, för att slippa ta ett sånt här prov från ryggen som ändå är lite bökigt. Och också lättare att göra på stor skala. Så det finns ju flera studier nu som visar att man kan komma ganska nära med biomarkörer i blod. Det är fortfarande inte lika så att säga, säkert för diagnostiken som biomarkörer i ryggvätska. Men det börjar komma ganska nära genom att mäta amyloidämnen också i blod.
Ja, okej. Men tror man att man kan kunna se andra saker i blod som man inte ser i ryggvätska?
Jag tror inte det. Jag tror att vi får mycket bättre signaler från ryggvätskan, men vi kanske kan komma tillräckligt nära med blodmarkörer för att det ska bli effektivt. Åtminstone kanske för att välja ut då personer som kan behöva lite mer, ännu mer noggrann utredning med ryggvätskeprov till exempel.
Vad för slags upptäckt eller medicinskt genombrott krävs för att kunna stoppa eller bota sjukdomar som Alzheimers eller även Parkinsons i framtiden, tror du? Och nu bara får sia lite, vad är Alexanderhugget så att säga?
Precis. Alltså antingen då så får man försöka hitta ett sätt att hindra uppkomsten av såna här skadliga proteinaggregat då. Se till så att beta-amyloid och tau inte börjar ansamlas. Och där pågår det ju studier just nu faktiskt med läkemedel som där vi hoppas kunna göra just det. Man kan ge ett läkemedel som hämmar bildningen av beta-amyloid. Beta-amyloid är ett litet proteinämne som skapas med hjälp av några olika enzymer som klipper ut beta-amyloid från ett större protein. Och genom att hämma de här enzymerna så kan man då minska produktionen av beta-amyloid. Och då finns det mindre beta-amyloid i huvudet och mindre då som kan ansamla sig. Så sådana studier pågår nu och flera andra kommer att börja.
Som
nu.
Läkemedelsbolag har det i någon slags fas 2 eller något?
Ja, och ännu längre då, fas 3 till och med.
Och men finns det inga sådana läkemedel ute på marknaden?
Nej, det finns inte. Men det forskas intensivt kring sådana läkemedel för att hindra uppkomsten av de här proteinaggregaten. Och så det hoppas jag ju väldigt mycket på. Det skulle ju vara en fantastisk revolution. Det skulle ju faktiskt kunna ge en prevention då för Alzheimers sjukdom. Men det är ju inte säkert att det räcker. Man kanske också måste hitta sätt då att till exempel, som du pratade innan om den här övergången från amyloid till tau. Det är ju liksom en spännande fas i sjukdomen då.
Det låter så, ja.
Det känns också som en punkt där man kanske skulle kunna angripa sjukdomen och hindra den transformationen eller den övergången att tau aktiveras och börjar spridas. Så det finns också läkemedel inriktade specifikt på tau som också prövas i studierna.
Så vad är horisonten med de här läkemedlen? När är det teoretiskt möjligt att det sånt kan vara ute då på marknaden?
Precis, jag vet, jag hade någon intervjuades för typ 10 år sedan om detta och då var jag liksom tillräckligt dum för att svara i ett tid.
Så det gör du inte mer?
Så tänker jag inte göra om.
Nej, jag förstår det. Men okej, det är bra. Men en annan fråga som blir logisk till detta, det är på vägen hit så lyssnade jag på ett avsnitt av Kropp och själ på Sveriges Radio. Det var så kallad komparativ medicin, kallade de det. De undersökte, ja, gjorde kopplingar mellan människa och djur. Och det handlade då också om djurförsök. Så min första fråga där är ju, har djur också Alzheimers?
Ja, alltså det är spännande. Det finns ju absolut kognitiva problem hos en del gamla katter och hundar. Kanske många som har haft katt eller hund vet att det kan liksom börja fungera lite konstigt mot slutet. Kan börja bete sig märkligt och sådär, ändra sitt beteende. Och man kan också se att det finns en del lite liknande såna här aggregat av proteiner i hjärnan hos gamla katter och hundar. Inte något som är exakt identiskt med Alzheimers människor dock, men kanske lite liknande processer. Så det finns. Det är ju också djur som lever under många år. För de här sakerna tar nog många år att utvecklas. I forskningen annars så används ju mycket möss. Och de har ju mycket kortare livslängd då. Så där hinner inte riktigt de här sakerna ske. Och man försöker ju, finns ju genetiskt modifierade möss då. Där man försöker studera olika aspekter av Alzheimers sjukdom. Och man kan liksom kopiera en del av de sakerna som händer hos människa, men inte riktigt allt.
Nej.
Och det har ju inte heller varit än så länge då helt framgångsrikt att överföra resultat av liksom läkemedel som har funkat på möss till människa då.
Men i de fall man använder sig av djurförsök inom Alzheimers forskning så är det möss eller?
Ja, det finns ju massa olika djurmodeller och så. Olika djur som används inom Alzheimer och andra sjukdomar. Då. Jag själv jobbar ju inte med det, utan jag jobbar ju bara med människor. Men jag tycker att det finns fortfarande väldigt mycket som vi kan lära oss av de här djurmodellerna.
Mm.
Men jag tror inte de kommer att avslöja liksom hela sanningen om sjukdomen.
Nej. Om man då bara får spekulera och hoppas lite så där att man hittar ett botemedel mot de här sjukdomarna. Med tanke på att den exempel Alzheimer är så enormt utbredd, vad tror du att det skulle betyda för vårt samhälle? Det är ju mer en så här samhällsfilosofisk fråga, men ändå intressant. Eftersom som lidandet är så stort.
Ja, jag tror bara det skulle vara positivt förstås för vårt samhälle. Vi tänker sig vilka, alltså dels för vårt samhälle är stort och vilka enorma resurser vi skulle spara. Det är ju några vansinniga resurser som går åt till att ta hand om människor med de här sjukdomarna. Och dessutom skulle människor kunna då fortsätta och fungera och bidra också till vårt samhälle under många, många år till av sitt liv. Så jag tror att det hade blivit ett mycket bättre samhälle.
Ja, att man faktiskt kunde dra nytta av, det här låter ju hemskt, men att man kunde dra nytta av att folk blev äldre.
Absolut.
På ett helt annat sätt än man kanske gör idag.
Absolut, det är det som är det hemska med de här sjukdomarna, att de kognitiva förmågor som man kan ha fått under ett långt liv då påverkas och försvinner.
Mm. Att det är mycket klokhet och livserfarenhet som går till spillo.
Så kan man absolut säga.
Du, det här är ju inte kanske ditt forskningsfält och sådär, men det här med minne och sådär tycker jag ju är intressant. Om man bara går till friska människor då, hur ska man göra för att behålla sitt minne och ha ett bättre minne? Kan du sånt också? Eller?
Men precis, minnet är ju jättespännande. Det finns ju förstås olika typer av minne. Va? Man har ju, det finns ju dels det här korttidsminnet, arbetsminnet, som vi använder bara man ska komma ihåg liksom ett telefonnummer några sekunder. Och så finns det då långtidsminnet som vi använder för att minnas saker från vårt förflutna. Och de fungerar säkert på olika sätt i hjärnan då. Jag tänker det här med minnet att man ska inte lita heller för mycket på sitt minne. Vet man, man kan ju lura sig själv mycket med sitt minne. Man tror att man är att det var precis så som man minns.
Ja, som så barndomsminnen till exempel, att man har en, att man, du menar att man också justerar dem efterhand.
Absolut, absolut. Minnet är ju inte som en fil på en dator som liksom ligger där orörd och man kan ta upp den flera år senare och se exakt hur det var när den skapades, utan minnet är ju liksom något dynamiskt, så varje gång man plockar upp ett minne så förändrar man ju också lite grann.
Mm.
Stärker vissa aspekter av det och tonar ner andra aspekter av det. Och människor kan ju överta minnen från varandra också, sådär i relationer eller i kompisgäng, så kan ju någon liksom berätta någonting då, någonting som har hänt som sen någon annan tror att den personen har upplevt. Man lånar minnen av varandra.
Mm.
Gjorde spännande studier om detta efter 11 september-attacken i New York. Jag vet inte om du har hört om dem.
Nej,
några psykologer som intervjuade mängder av människor i USA då precis efter att de här attackerna hade skett. Och frågade om var de befann sig när de fick höra om attacken. Och sedan har man intervjuat de här människorna igen med uppföljningar. Och sett att människors berättelser ändrar sig över tid i väldigt många fall. Människor tror att man har att man var med, att man hörde om 11 september på ett ställe och i verkligheten så hörde man om det på ett helt annat ställe och sådär. Så man ska inte lita på sina minnen, tror jag. Och det kan vara ganska bra. Jag tycker att det är ganska skönt att till exempel så kan minnen av jobbiga händelser kanske, sånt man tyckte var fruktansvärt precis när det hände, ja, efter några år kanske man inte kommer ihåg längre. Liksom, tryckts undan.
Jag tänker att det kanske har med vad, hur man är som människa också, om man väljer att komma ihåg sånt som är roligt eller sånt som var tråkigt, att det speglar en livssyn. Det här är bara en egen spekulation då.
Absolut. Jo, så är det ju. Det fungerar inte likadant för alla. Men det finns ju några sådana här klassiska knep då förstås för att träna sitt minne. Sån här urgammalt antikt knep är väl det här minnespalatset. Då man ska, om man ska komma ihåg saker och ting, så ska man föreställa sig ett någon typ av rum eller plats eller väg i sitt inre då, och placera ut de här grejerna man vill komma ihåg på olika platser, så man liksom associerar dem med någonting då. Men till exempel har man kan visualisera sin väg hemifrån och till jobbet då, och så man känner, så man vet precis hur den ser ut, och ska man komma ihåg några olika grejer så kan man försöka föreställa sig att de finns då utspridda längs med den här vägen.
Ja, alltså man hänger upp dem i en fysisk, man hänger upp minnena i en fysisk värld.
Så. Ja, exakt,
Har du testat det?
Jag testade ibland, funkar inte jättebra för mig, men det funkar för andra tydligen.
Man får testa, prova sig fram tills man hittar. Mitt första minne som jag tror det var faktiskt månlandningen, och det var ju 1969, och då var jag drygt 3 år. Jag tycker att det verkar möjligt att det skulle kunna vara så. Jag har liksom en bild av var hos farmor och farfar och tv-apparaten, och vi tittar på det, var så himla uppsluppen stämning. Och jag tror det där finns ju inte på, jag har aldrig sett några bilder på det där och så. Så att jag litar på det minnet, och det var ett glatt minne. Men ditt första minne, vad är det?
Jag tror också jag har det är inte sagt, tycker jag, men de här, det första minnet, det är typ så att man har tänkt på detta innan, va? Och så har man liksom lyft fram något minne, någon bild, och så har man förstärkt den då.
Ja, precis. Så frågan man har skaffat sig ett svar.
Ja, precis. Och så frågan är liksom om det finns andra grejer där som då har tryckts undan, va? Som inte har fått den här uppmärksamheten. Som man hade kanske kunnat ta upp nu. Men det första som jag brukar komma att tänka på då, det är ju någonting som kanske kan ha varit 4 år och sådär. Det var innan mina föräldrar separerade, och så pappa var med. Så att det måste ha varit där någon gång, det var 4-årsåldern. Och det var på sommaren då, för min födelsedag. Och det var att jag typ låg uppe i min säng, och så kom hon upp och sa: du måste komma ner på nedervåningen, det finns någonting här nere. Och så gick jag ner, så var det en cykel där då, och så minns jag att jag cyklade runt så här på en gräsmatta bredvid, och pappa sprang bakom och så. Jag har inte sett några foton på det heller då, så jag tror inte det är något sånt. Och jag minns liksom ett flöde av händelser, men samtidigt vet jag också att jag har tänkt på det här typ 10 000 gånger. Och under den processen så har jag liksom ingen aning vad som har hänt egentligen med minnet.
Nej, men det kan ju, det är i alla fall det. Ja, du menar att det skulle kunna finnas ett annat första minne som du skulle kunna locka fram om du arbetade, så är det väl.
Ja, eller att det här minnet som jag minns som en händelse, att det egentligen är liksom en syntes av olika saker.
Ja, så kan det också vara, ja. Ja, det är i alla fall ett bra, glatt första minne. Så. Du, jag tänkte att vi skulle nöja oss där. Det var bra och intressant snack det här. Om du tycker att vi har pratat om det mesta, eller är det någonting som vi har glömt, tycker du?
Nej, jag tycker att vi har fått med mycket här kring detta. En sak då, jag tycker ändå att man ska fortsätta vara positiv, va? Jag tycker inte att man ska deppa ihop över det här med de här åldrandets sjukdomar, för det händer verkligen extremt mycket inom forskningen kring de här sjukdomarna. Och utan att säga någon, utan att liksom ge några löften om någon tidsperiod, va, så jag tror ändå att vi har en del väldigt spännande år framför oss här nu, då liksom forskningen kommer att ge en exploderande kunskap faktiskt om både hur hjärnan fungerar och hur de här sjukdomarna fungerar och hur vi ska kunna stoppa dem.
Det blir fina slutord. Tack så mycket, Niklas.
Tack.
Och hej då alla ni som lyssnat på Forskaren och jag. Jag heter Magnus Erlandsson och forskaren idag var Niklas Mattsson. Till sist ett ord på vägen. Min farfar var dement det sista året i livet. Om det var Alzheimer eller inte, det vet jag inte. Jag var bara 13 år när han dog och inte lyhörd för diagnoser och medicinska uttryck. Naturligtvis var det svårt för min pappa att se sin pappa gradvis brytas ner och förlora både skärpa och värdighet. Men jag tyckte aldrig att det var jobbigt att träffa farfar. Jag förstod såklart att han var sjuk, men tyckte ändå att det var roligt när han satt och orerade om gamla tider och svävade iväg i sjuka fantasier. Jag minns särskilt en gång när han pekade ut genom fönstret och beskrev alla älgar som sprang omkring på åken utanför. När jag tittade ut så var inga älgar, bara en massa bilar på en parkeringsplats. Än idag är jag inte säker på om han var yr i mössan då, eller om han faktiskt skämtade med mig. För trots att minnet svek honom den sista tiden, lyckades sjukdomen aldrig ta humorn ifrån honom. Den tillhörde hans väsen och själ. Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.